Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Och så kommer han. Vi bestämde att jag och han, vi ska träffas själva då. Och han höll inte sitt löfte då. Då när jag ser han kommer ut från en bil så börjar jag skjuta mot han.
Du lyssnar på Bakom galler, en Podmi-produktion där jag, Amanda Leander, träffar människor som har dödat eller begått andra grova brott och nu sitter inne. Hur hamnar man egentligen där och hur ser vägen tillbaka ut? I det här avsnittet intervjuar jag en 22-åring som vi kommer kalla för Marek. Han avtjänade 13 år långt fängelsestraff på Kumlaanstalten. Marek var bara 19 år gammal när han mördade en man på öppen gata i Malmö. Mer om det, om tillvaron på anstalten och hans tankar om framtiden, hör du i det här avsnittet. Kumlaanstalten är en säkerhetsklass 1-anstalt, den högsta graden. Det märks tydligt, även för mig som besökare. Innan dörren till besöksrummet låstes bakom mig nyss, var jag tvungen att passera genom ett stort antal grindar, dörrar och rigorösa säkerhetskontroller. Nu sitter jag på en stol i det lilla besöksrummet och väntar på att Marek ska släppas in. I besöksrummet finns en soffa, två stolar, ett bord och en stor toalett med dusch. På en hylla står en termos, tepåsar och pappersmuggar. Och på väggen ovanför hyllan tickar en klocka högt. Efter en kvarts väntan låser en kriminalvårdare upp dörren och släpper in Marek. En ung kille klädd i gråa mjukisbyxor och en vinröd sweatshirt. Han ser lite trött ut men hälsar glatt med en handskakning och ber om ursäkt för sina kläder.
Basta, du vet, jag kommer nu från Hordisol direkt, så jag har inte fått ta.
Vad sa du, var kommer du ifrån?
Jag kommer direkt från Hordisol.
Vad är det för någonting?
Isolation.
Ja, isolation. Sorry. Jaha, okej. Ja. Är det jobbigt?
Nej, mina tre dagar, hela min värld och sådär runt en jävla madrass på golvet.
Det första Marek gör efter att vi har hälsat på varandra är att gå fram till hyllan med termosen.
Vatten eller te? Vad vill du ha? Kaffe?
Vanligt vatten i ett.
Då blir det kranvatten.
Ja, det blir toppen.
De senaste tre dygnen har Marek suttit på så kallad hårdisolering. Han sitter inlåst ensam i ett rum med bara en plastmadrass på golvet och ett täcke och kudde. Jag får ingen riktig klarhet i varför han sitter isolerad. Själv menar Marek att han inte har gjort något särskilt för att hamna där och att det är skönt att få slippa isoleringen en stund under intervjun.
Hur länge har du suttit nu på hård isolering?
Jag är inne nu på tredje dagen.
Tredje dagen, okay. Ja. Hur känns det?
Ja, jag vet inte, jag känner mig klar med Kumla. Så jag tror nog det är dags till en annan anstalt.
Var skulle du vilja hamna någonstans då?
Tidaholm.
Varför då?
Närmast hem. Och så har de öppnat upp övernattningslägenheten.
Okej.
Okay. Så du vet, man kan sova med familjen, med frugan och barnen, du vet, och kunna spendera en hel natt med dem.
Marek blev pappa redan som 18-åring. Hemma i Malmö väntar hans familj. Han har två små barn och är tredje på väg. Familjen åker och hälsar på Marek på anstalten ungefär en gång i månaden.
Jag försöker spendera så mycket tid som jag kan med dem och så där. Och leker med dem och bara se dem utvecklas, du vet. För även om det har gått typ 6 månader eller om det har gått ett år eller om det har gått en månad, du vet, så ser man ändå att de har utvecklat på ett visst sätt och de har förändrats lite och sådär. Så. Och jag försöker bara få läka med dem och få dem att minnas mig och sådär.
Om vi skulle ta allting från början, var börjar vi då någonstans?
Ja, var börjar vi? Ja. Jag vet inte, jag tror nog vi börjar när någonstans 2011-2012.
Men vad är det som hände då?
Det var typ där jag började utvecklas typ. Alltså mer mot det kriminella hållet då.
Aha, okej. Okay. Ja. Hur gammal var du då?
vad var jag, 11-12 typ.
Mm. Har du vuxit upp nära kriminella miljöer eller?
Alltså jag menar på när det finns utanför din port, förstår du, så är det svårt att komma ifrån.
Marek föds i Polen år 2000 och flyttar efter några år med familjen till England. Vid 8 års ålder går flyttlasset vidare till Sverige.
Ja, jag tror nog det var bra. Det var bra. Lite slagsmål i början och sådär, tills man lär känna alla andra. Men sen gick det ju bra.
Hur kom du se att det blev slagsmål i början?
Ja, jag vet, man försöker alltid hävda sig och sådär, du vet. Du vet, vem är han och kan inte svenska och sådär, du vet.
Trots språkbarriären får Marek snart en ny bestis. Det ingen av dem vet då är att Marek, 10 år senare, kommer att mörda sin bestis egna bror.
Och det sjuka är att en av mina bästa vänner, eller mina första vänner som var just då, det var målsägandes bror då. Så det är det som är det komiska, förstår du?
Så ni växte upp tillsammans?
Ja, kan man säga, under typ 2-3 år. Ja.
Mm.
Och det var då typ början av min tid i Malmö. Och det var också hans början, jag tror vi kom samma år, något sånt.
Vid 14 års ålder blir Marek omhändertagen enligt LVU, lagen om vård av unga. Listan över brott som man har hunnit begå är redan lång. Det rör sig om allt från rån, snatteri och narkotikabrott till grov stöld, skadegörelse och olaga hot.
Sen så hade du mycket frånvaro i skolan under högstadiet.
Ja.
Men vad gjorde du under den tiden som du inte var i skolan?
Ja, vad gjorde jag? Jag gjorde inte så mycket. Man gick ut på någon inbrottsrunda och sådär.
Vad gjorde du inbrott någonstans?
Ja, lite överallt.
Hemma hos folk eller butiker? Eller?
Ja, lite både och.
Okej.
Ja.
Vad snodde du för någonting då?
Ja, allt man kunde få tag på. Det var ju ungefär mina busiga år då, du vet.
Mm.
Så, ja.
Tänkte du någon gång på att du skulle kunna hamna i trubbel för det?
Alltså, jo, visst. Någonstans tänkte man det, men... man tror inte det går så långt, du vet. Och sen när man blir tagen så är det bara att skaka av sig, du vet. Gå hem, säga förlåt och sitta hemma några veckor, du vet. Och sen är det bra igen, du vet.
Bara några månader efter Mareks 15-årsdag kommer den första domen. Han döms för att ha gjort sig skyldig till olaga hot, grov stöld, rån, rånförsök, häleri och narkotikabrott.
Man fick ju samhällstjänst och sådär. Det är det, förstår du. Det är ingenting.
Vad gjorde du under samhällstjänsten? Fick jag då?
Jag fick vara på en bilfirma. Man bytte däck och sådär. Och så fick jag hålla på mycket med service och sådär.
Under resten av tonårstiden ställs Marek inför rätta 8 gånger på närmare 20 olika åtalspunkter. Precis som tidigare rör det sig i synnerhet om rån, stölder och narkotikabrott. Eftersom att han är straffmyndig men inte myndig blir påföljden i de flesta fallen skyddstillsyn eller sluten ungdomsvård. Men bara några månader efter sin 19-årsdag begår Marek ett brott som kommer få betydligt mer allvarliga konsekvenser. Allt börjar med en mindre narkotikaaffär som går snett. En hotfull konflikt uppstår och eskalerar snabbt. Inom loppet av några dagar kommer Marek att fly landet med en annan människas liv på sina händer. Det här är Mareks version av vad som hände.
Kan du berätta lite om hur dagarna såg ut precis innan brottet? Vad det var som var upprinnelsen till det som inträffade sen?
Jag tror nog mina dagar så stressiga ut och sådär. Och man hade mycket för sig och mycket snurrandes i huvudet. Och så hade man många bollar i luften, du vet. Så försökte man avhandla en efter en, du vet, och sådär. Så, ja. Och det här var bara någonting som kom i vägen då.
På vilket sätt kom ni i vägen?
Ja, men det var ju ett affär som hade gått snett. En part i affären hade känt sig missnöjda och lurade då. Så, ja. Så ville de påbörja någonting de inte kunde avsluta, kan man säga.
Under polisens förhör senare berättar Marek att han i början av februari år 2020 kontaktades av en kompis som vi kan kalla för Rohan. Enligt Marek ville Rohan få tag i det narkotikaklassade läkemedlet tramadol till sin bror. Marek förmedlar kontakt till en langare som bröderna köper tabletter av. Men affären går snett och en konflikt uppstår och eskalerar snabbt mellan Marek och Rohans bröder.
Sen så gick det snett, du vet.
Enligt Marek försöker bröderna komma i kontakt med honom på olika sätt och skickar hotfulla sms. Sent på kvällen den 8 mars 2020 bestämmer sig Marek och hans fru för att gå ut och äta på ett matställe några hundra meter från hemmet.
Så säger de här grabbarna där då som jag känner igen direkt ut och jag vet vad det handlar om. Och så ser de mig, du vet, om de börjar springa mot mig, du vet, så... Och nu är jag med min fru, du vet, min familj, du vet, och sådär. Så jag säger till henne, om jag spring härifrån, förstår du? Och så går jag åt andra hållet, så de ska följa efter mig då. Som tur då, det fanns en polispatrull där då som... Man stoppade allting, du vet. Och sen den dagen bestämde jag mig att nej, det här funkar inte. Så jag söker upp en av de här bröderna och säger till dem om vi bestämmer en tidsplats då.
Marek stämmer träff med Rohans bror två dagar senare, den 10 mars 2020. Överenskommelsen är att de ska ses ensamma och göra upp om affären som hade gått snett. Marek bestämmer sig för att ta med sig en pistol. Han åker till stället som de har bestämt att de ska ses på. Och det visar sig att han är först på plats. Efter 5 minuters väntan dyker en bil upp och utkliver Rohans bror tillsammans med en vän.
Ja, så kommer han. Vi bestämde att jag och han, vi ska träffas själva då. Och han höll inte sitt löfte då. Då när jag ser han kommer ut från en bil så börjar jag skjuta mot han.
Marek tar fram sin pistol och avlossar.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Två skott vid sidan om Rohan. Sen flyr han bort från platsen med pengarna som han enligt överenskommelse skulle ha lämnat till Rohan. Efter händelsen eskalerar den hotfulla kontakten mellan Marek, Rohan och hans bröder. Till slut bestämmer de sig för att träffas igen och försöka lösa konflikten en gång för alla.
Vi bestämmer en tid och plats var vi ska träffas och det är på en torg vi ska träffas. Du vet, det är bra kamera övervakad och sådär, du vet.
Några timmar senare kliver Marek ut ur en svart taxi vid torget. På överkroppen bär han en skyddsväst och i den vänstra jackfickan ligger en pistol. Med sig har han dessutom en kompis som vi kan kalla för Omar. Han är också beväpnad med ett avsågat hagelgevär nedstucket i byxlinningen och dolt innanför jackan.
Om man har precis skjutit mot någon, då vet man att den personen ska komma beväpnad. Så man förbereder sig också, förstår du?
På torget möter Marek och Omar upp två av bröderna och alla fyra hälsar på varandra.
Och så kommer vi och så går vi runt hörnan och så börjar de här killarna då börja slå på mig, förstår du? Och så har jag en pistol i fickan och då avlossas ett skott från den här fickan då. Och sen när jag inte ser någonting så hörs det en till skott och så typ är han nere på marken och han är död.
Det är svårt att veta exakt vad som faktiskt händer när killarna går runt hörnet, utom synhåll från övervakningskamerorna. Här går vittnesmålen isär. Det man vet är att det snabbt uppstår någon form av bråk och tumult. Strax därefter avlossas ett skott från Mareks pistol. Kulan går rakt igenom hans jackficka och träffar en av bröderna i bålen. Bara några sekunder senare avlossar Mareks kompis Amar en skottsalva med sitt avsågade hagelgevär som träffar samma bror i huvudet. Han förs direkt till sjukhuset där man konstaterar att han har avlidit till följd av sina skador.
De här skotten som avlossades?
Ja.
Var det från både dig och din kompis?
Ja, men tanken var att de skulle avrätta mig då. Men,
hur vet du det?
Ja, det vet man genom, du vet, man har ju två öron, du vet, och så man hör ganska mycket.
Men när du åkte dit, kände du då att de skulle möta upp dig för att döda dig? Du var inställd på det, eller?
Ja, alltså det var typ 80%, förstår du?
Men vad tänkte du efter att det hade hänt? Vad tänkte du precis efter?
Ja, jag tänkte inte så mycket. Det var mest benen i nacken och sticka därifrån. Mm, jag vet inte, lite hjärtklappningar hade man ju. Men jag tror inte det var något som stack ut riktigt, utan...
Har du varit i sådana situationer tidigare? Var det därför det inte stack ut, eller?
Mm, det kan jag inte svara på.
Marks kompis Amar grips av polisen redan samma kväll. Mark däremot lyckas fly och tar sig med båt till Polen där hans pappa bor. Men tillvaron på flykt blir inte långvarig.
Och så, sen så fick jag reda på att jag var efterlyst, så jag ringde upp min advokat och skulle komma och lämna in mig och sådär. Men...
När du ringde din advokat, ja, och när ni kom överens då om att du skulle åka hem, vad tänkte du någonting då på hur framtiden skulle se ut efter det?
Alltså visst, jag skulle få fängelse, men jag skulle inte bli dömd för mord, för det här är ingen mord ju. Förstår du? Det här är någonting där en situation är en vådaskott och en situation är nödvärn. Så egentligen det borde bara blivit kanske max dropp. Ja.
Så du anser att domen är felaktig?
Ja, 100%. Men man måste nöja sig, eller hur? Man har inget annat val.
Känner du på något sätt ett ansvar för vad som hände?
Visst kan man känna ett visst ansvar. Men du vet, i ett fall där en människa förlorar sitt liv. Och då oftast brukar man bara skylla på mördaren. Det är mördarens fel eller han som dräpte då. Men jag tror nog att ibland i vissa fall stämmer det att det är bara mördarens fel då. Eller om man ska kalla mördare. Men jag tror nog det i de flesta fallen så är det... Så är det 50-50 uppdelat av ansvaret.
Tänker du att brottsoffret har 50% av ansvaret?
I de flesta fallen. Det kanske fel om mig att säga det, men det är enligt min erfarenhet då.
Du sa att ni hade vuxit upp tillsammans, du och brottsoffret.
Ja.
Tänker du någonting på den biten? Liksom vad det var som hände från barndomen och sen att det kunde gå så i slutändan. Tänker du något på det?
Nej, jag vet inte. Jag finner det rent komiskt. Det kanske föll, men ja. Man har gått från att vara barndomsvänner till att bli värsta fiender, förstår du? Ja.
Tänker du att det är tragikomiskt eller rent komiskt?
Tragiskt så kan man säga. Ja.
Mm. Tänker du någonting på hans anhöriga?
Jag har försökt tänka på det.
Har du tänkt någonting innan att du är kapabel att döda?
Nej.
Inte alls? Nej. Hur känner du kring det så här i efterhand? Att det blev så?
Jag tror nog en människa har en överlevnadsinstinkt och man gör allting för att överleva.
Om du hade vetat att det skulle sluta så här, hade du lämnat över dig själv då?
Ja.
Du hade det?
Ja.
Du har tagit straffet?
Ja, hellre ta det nu än när man är 50 bast eller 60 bast.
Efter 2 dygn i Polen bestämmer sig alltså Marek för att kontakta sin försvarsadvokat. De kommer överens om att han ska överlämna sig själv frivilligt till polisen i Sverige. Men han hinner inte komma längre än till flygplatsen i Polen.
Ja, jag går nu mot den här gaten och så alltså visar jag henne min biljett. Okej, okay, sen jag visar henne min pass. Och sen, vet man, hon var typ snäll, vet, så man pratade lite med henne och sånt där. Sen efter, vet, när hon tog min pass och bara så ändrades hennes attityd helt, vet. Så det var typ, men vänta, jag ska tillkalla min kollega. Och så kommer hennes kollega, en stor jävel, han var fett lång, du vet. Och så han säger till mig, men kom vid sidan om. Och då märkte jag, okej, det var kört. Sen, och, men det var ju det jag ville också, förstår du? Jag ville ju ta mig tillbaka hem. Så, ja, de tog in mig i ett rum och så där, så du vet, de var väldigt chockade, du vet, de hade ja, så de var inte så många som Sverige efterlyser för mord just i Polen, förstår du?
Istället för den planerade flygresan hem sätts Marek på en båt mot Karlskrona tillsammans med en annan kille som också är efterlyst i Sverige. De hinner prata en hel del under båtfärden hem.
Han säger till mig, du kommer ut snart. Jag bara, vet du vad jag misstänkt för? Det var lite sådär. Så, jag vet inte, jag tänker mycket tillbaka ibland på den här båtresan. Det var typ mina sista timmar typ där. Man var ändå någonstans, ändå hade man bojor, men man hade friheten någonstans, förstår du? Även om man var bojad och hade vakter med sig och sådär. Så, det var inte bara en sån jävla skön känsla att du går ut, du ska ta en cig och så är du typ på, så ser du typ, du är på botten och är färgen då. Och så ser du vatten och så är du mitt i ingenstans. Det är en jävligt bra frihetskänsla alltså. Mm. Så ibland brukar jag komma tillbaka till den minnet.
Väl framme i Sverige placeras Marek i häktet direkt. Den omfattande polisutredningen med förhör av otaliga vittnen pågår för fullt. Den första månaden sitter Marek häktad med fulla restriktioner utan någon som helst kontakt med yttervärlden.
Vad gjorde du under den tiden som du hade fulla restriktioner?
Jag gjorde inte så mycket. Det var mest tänka och sådär. Mycket tänkande och familjen och sådär.
Men hur får man tiden att gå när man är helt ensam med sina egna tankar?
Jag tror nog man måste använda fantasin. Jag tror, alltså det är typ, tänk dig att du ligger i en säng bara och sen så bara tänker du på, tänk så här att vad du ska göra, se vad du ska göra om 5 år eller vad du ska vara om 10 år, du vet, och bara tänk så, eller tänk inte tillbaka, för tillbaka blir det jobbigt, tänk framåt, du vet, typ tänk om 10 år när jag mockar, du vet, jag ska göra så, du vet, och jag ska ha det, du vet, och så typ försök bara slösa timmarna på det, fattar du vad jag menar? Så bara drömma dig bort och typ planera vad du ska göra med ditt liv.
Den 9 mars år 2021, nästan på dagen ett år efter mordet, faller domen i Malmö tingsrätt. Exakt vad som hände i samband med att brottet begicks har inte kunnat fastställas. Enligt domen framgick det att Marek var rädd att bli överrumplad och utsatt för våld. Det var också därför han bad Amar att följa med och att de båda beväpnade sig. Mot den bakgrunden står det i domen att det får, citat, anses klarlagt att Amar och Marek och i dennes intresse har agerat gemensamt och i samförstånd när brottsoffret berövas livet. Både Amar och Marek döms för mord och grovt vapenbrott. Marek döms dessutom för grovt olaga hot i samband med skjutningen tidigare under morddagen. Med deras unga ålder i beaktande bestäms straffet till 14 års fängelse vardera för både Marek och Amar.
Hur kände du precis där och då när domen och påföljden meddelades?
Tingsrätten då? Jag tror nog det var någonting jag var förberedd för. Om man är förberedd på någonting så är det inte lika hård som om att det kommer oväntat, förstår du? Så ja, visst det var tråkigt och tragiskt och sådär, men sen sa advokaten, ja men vi tar dem i hovrätten ut och sådär.
Domen överklagas till hovrätten över Skåne och Blekinge, som i slutändan står fast vid tingsrättens dom, men väljer att sänka Mareks strafftid till 13 år och 6 månader. Marek försöker till sist få ärendet prövat i högsta domstolen, men får avslag. I början av augusti år 2021, efter drygt ett år i häkte, skickas Marek till Hällbyanstalten i väntan på ett mer långsiktigt placeringsbeslut.
Hur skiljer sig livet i häktet mot livet på anstalten? Är det stor skillnad?
Ja.
På vilket sätt?
Vi ser om du går från
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Känt frihet i häktet, så har du kanske, och om du jämför med Assad, då det är typ som du är ute i friheten, förstår du? Även om du är inlåst. För du går från att ha inlåst i ett rum hela tiden, 23 timmar om dygnet, till att helt plötsligt du är på en avdelning och det är kanske 14 grabbar och du kan prata med vem du vill och du kan typ spela backgammon och helt plötsligt du kan välja, men jag vill äta en macka nu, förstår du? Typ, så det skiljer sig mycket, mycket.
Pratar man någonting om varför man sitter inne?
Det är på anstalt.
Mm.
Ja, det är det självklaraste fallet. Man måste veta vad den andra sitter för. Du kan inte, till exempel, du kan inte sitta, det kommer en ny kille och så, du kan inte sitta vid en och samma bord och äta till exempel med en kvinnomisshandlare, förstår du? Jag tror nog det är en av de första man tar reda på.
Känner du själv, liksom, vilken typ av brott ser du är mest allvarligt?
Alltså, visst, det finns ju till exempel, som jag sa, till exempel kvinnomisshandlare. Men de har det inte så bra på anstalten, förstår du?
På vilket sätt?
För ingen accepterar det. Det är inte okej att man slår en kvinna. Så har du slått en kvinna så blir du självslagen till slut, förstår du? Så.
Blir det så? Förekommer det misshandel inne på anstalten? Eller?
Det där kan jag inte svara på. Men ja, alltså, vissa brott är inte accepterade. Det är bara så.
Efter den tillfälliga placeringen på Hällbyanstalten hamnar Marek på anstalten i Kumla, närmare 50 mil från familjen hemma i Malmö.
Om du skulle ta en vanlig dag här när du inte sitter på isoleringen, hur börjar de då? Och när?
Det börjar med en god morgon. Ja, du hör nycklar mot dörren och så hör du, hallå, god morgon, god morgon. Och så tills man räcker upp handen eller man säger god morgon tillbaka, du vet, och så öppnar de upp dörren. Så vi säger, är det en vardag så ska du typ till jobbet eller till skolan eller kanske du ska ha matlagning. Du går upp, du borstar tänderna och så där. Och säger god morgon till grabbarna. Börja med din frukost. Om du ska ta några mediciner så tar du dina mediciner. Och så går du, tar på dig och sen är du redo för utgång. Du går mot jobbet. Du gör det du ska göra där. Kommer tillbaka, äter lunch. Går på promenad. Ja, träffar lite andra grabbar och sådär. Och sen går du tillbaka till jobbet. Och sen runt 4 är du klar. Och sen är det, sen hela dagen går ut på att sitta på avdelningen och slösa tid.
Och hur slösar ni den tiden? Du sa förut, spelar backgammon.
Ja, backgammon och fel med knuff.
Så ni kollar inte liksom på tv och så tillsammans? Är det inne på rummet som ni gör det, eller?
Alltså visst, vi har ju tv på avdelningen. Jag vet grabbarna nu gillar den här American Funniest Home Videos. Ja, så den är en favorit på helgerna, du vet. Annars nyheterna och sånt kollar man också tillsammans på morgonen. Ja, nej, vi får ta del från 1-6 och sådär. Ja, det som sänds på tv då just då.
Mm. Det går ju ganska ofta olika typ krimdokumentärer på tv och sånt.
Ja, då sitter alla grabbarna framför tvn och hoppas det inte dem.
Okej, så när det är någon typ av krim på tv?
Ja, då kollar alla.
Det är så?
Ja, då är alla intresserade.
Mm. Pratar ni någonting då om det fallet som ni tittar på?
Ja, visst kan man prata om det och sådär, ja.
Har det varit någon gång att du har sett något reportage om någon som du känner?
Ja.
Hur känns det?
Nej, det var roligt för han var min cellgranne.
Kan du berätta lite hur ditt rum ser ut? Vad finns det för möbler och saker där inne?
Ja, det finns olika slags rum nu. Nu är det mycket dubbelbeläggning. Det är två stycken i en cell. Och sen finns det ju enkelceller också. Och om vi tar till exempel en dubbelcell, så är det två våningssängar gjorda av trä då. Och sen är det en skrivbord som är inklistrat i vägen. En läststol, och så är det hyllor på vägen för att typ sätta upp kläder och handdukar och sådär. Och sen, ja, i vissa rum har man toa, i vissa rum har man inte toa då.
Just det, du säger att ni jobbar. Vad är ni jobbar med då?
Just nu så gick jobbet ut på att packa ner väskor i en låda. Och så fick man göra, så får man göra 4 lådor om dagen och packa ner typ 15 väskor i den lådan och bara skicka bort det.
Vad är det för väskor?
Jag själv vet inte. De ser jävligt konstiga ut. Men de skickas i alla fall till Polen. Ja, de skickas till Polen. Och så kan vi typ måla om, vi säger, nu på Skänningeanstalten. De ska bygga typ dubbelbeläggning där. Så vi bygger olika delar till den här dubbelbeläggningen, uppsättningen då. Och målar om det och sådär.
Och hur fungerar det då? Får ni lön för det arbetet eller?
Ja, 13 kronor i timmen.
Okej.
Alltså, man kan kalla det för skatt. Man drar av 10% av summan för din permissionsmedel. Och permissionsmedel är då... De här pengarna kan du inte använda här i kiosken eller någonting. Utan de här pengarna kan du endast använda om... Vi säger du ska ut på permission. Och kanske du vill äta någonting. Eller din tågbiljett hem, förstår du? Så, ja.
Okej, så det blir nästan som ett... Att de förvaltar ett separat sparande.
Ja.
Okej. Okay. Ja. Mm. Men har du haft några permissioner?
Nej, jag har blivit nekad.
Inte en enda?
Inte en enda. Det enda jag ville göra det var att gå till Max och äta en hamburgare och komma tillbaka. Det var det enda jag ville göra.
Det var det du drömde om?
Ja. Och det är fortfarande mitt mål, du vet. Och, du vet, bara tänk dig en skön känsla, bara gå till Max. Och du vet, du ser folk och vanliga folk de äter och sådär. Ja, det är en känsla.
Du skulle vilja gå dit och bara vara som vem som helst som ja, käkar på Max?
Ja, och bara vara osynlig. Du vet, de ser inte ens mig, men jag ser dem, förstår du? Mm.
Jag frågar Marek vad han gör med pengarna som han tjänar på jobbet inne på anstalten.
Vi säger att vi jobbar 5 timmar om dagen och så gångar det med 13 kronor, förstår du? Så du får 13 kronor per timme. Så, och det är kiosk och utbetalning varannan vecka. Och då får du ihop kanske typ av en 600 ring, du vet. Och så ska du få ihop det till hygienartiklar, schampo, till snus, till godis, till du vet, cigaretter, det du behöver. Man lever på existensminimum, förstår du? Så det är typ så.
Vad prioriterar du att köpa?
Jag prioriterar att köpa telefonkort så jag kan ringa min familj. Ja.
Det här med att inte ha tillgång till internet och mobil. Mm. Hur var den omställningen för dig?
Jag tror nog om jag skulle få... Du vet när jag kollar på tv. Till exempel när jag kollar på den här Wahlgrens värld. Och när jag ser hon här, de här de är inne på telefonen hela tiden. Jag tycker de är dumma i huvudet. Alltså. Du vet, för jag har blivit van utan telefon. Du får bara prata och sådär. Så... Men jag tror nog om man hade som att få tillgång till Google eller till YouTube, förstår du? Och då menar jag inte i typ underhållningsskifte utan i utbildningsskifte. Tänk dig hur mycket tid jag hade sparat istället för att jag ska ringa på plitarna och fråga dem, oh, men, vad är adressen till Hällbyanstalten, förstår du? Och sen ska jag ta en hel dag innan jag får svar. Tänk dig om jag hade haft Google eller någonting, förstår du?
Jag frågar Marek vad han saknar mest på utsidan i vardagen, förutom familjen.
Vakna på morgonen och bara gå ut genom dörren. Och bara gå vart fan du vill. Bara känna den här morgonfriska luften som slår mot ansiktet. Och att du ser alla människor på väg till jobbet och du har också en målinriktad väg du ska gå. Bara typ hej hej till kiosken och så går du in. Du handlar en dricka eller en kaffe och så fortsätter du din väg och... Det är det allra vanligaste som alla människor har men inte jag har.
Tänker ofta på det.
Ja. Ja, fan, jag tänkte bara att du har bestick som är av vanlig metallbestick eller typ, förstår du? Jag har inte sett sånt på fett länge. Eller jag tänkte en vanlig tallrik som är gjort av porslin eller något, förstår du?
Mm. Ja.
Det är grejer alltså.
Det är grejer.
Det är samma sak, det är typ som att du får inte ha mer än 7 stycken kalsonger och strumpor, förstår du? Ja, men vad är det större om jag har kanske 8 stycken? Vad är det som förstör då? Förstår du? Det är ingen, de säger det säkerhetsrisk. Men vad är det som är säkerhetsrisken då? Att jag har en extra, förstår du? Och sen så ska de släppa ut oss härifrån och sen bara typ, ja, men gå ut i den fria världen och bete er. Jag satt nu med en kille. Han hade suttit på en etta i 10 år effektivt då. Och så släppte de ut honom utan nedklassning, utan någonting, du vet. Jag undrar hur det gick för honom, förstår du? Man blir ju skadad också. Så efter så lång tid och de släpper ut dig bara utan utslussning, vad ska du göra?
Hur tror du att det skulle gå för dig om de släppte ut dig utan utslussning om 10 år?
Ja, jag hade tänkt på att fan, jag får inte ha mer än 7 kalsonger, förstår du? Du vet, ja, fattar du vad jag menar? Ja, du vet, sådana saker, de fastnar i huvudet. Det fastnar efter en tag.
Hallå, vill ni ha mat?
Vill du käka?
Då kan man käka här inne?
Ja, ja.
Jaha.
Har du det bra?
Det ligger
Jag blir faktiskt lite ställd när kriminalvården knackar på och frågar om vi vill äta lunch tillsammans in i besöksrummet. Kanske hade jag kvar någon slags förlegad bild av en bricka med torftig mat som skjuts in genom en lucka till dörren i cellen. Eller att de intagna äter tillsammans i en grå bespisning. Definitivt inte tillsammans med en okänd besökare i alla fall. I väntan på maten passar jag på att fråga Marek hur det här med måltiderna på anstalten egentligen fungerar.
De flesta avdelningar får man ju, till exempel man får en matpaket på helgerna. Och så får man laga mat då, förstår du, på helgerna för sig själv. Men det finns vissa avdelningar där från måndag till söndag.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ska du laga din egen mat, förstår du? Och så väljer man ut vem som ska laga, vad ska man laga och sådär. Så, ja.
Okej, så det är inte så att det är några anställda som lagar maten åt er, utan ni får göra allt det själva?
Ja, eller om, till exempel om du sitter på en avdelning där grabbarna kan inte laga mat och vi ser det finns en kille som kan laga bra mat, då säger du till han, men lyssna, tar du hand om det här och så löser du hela veckan ut, förstår du?
Ja. Är du en av dem som får laga mycket mat?
Ja.
Får du nog gentjänster för det? Eller tycker du måste att det är kul?
Nej, jag tycker bara att det är kul. Det håller mig, ibland vill man inte hålla på med någon annan aktivitet så börjar man laga mat, förstår du?
Mm.
Ja, så man slösar tid om man gör något nyttigt av det, förstår du?
Vad brukar du laga för någonting då?
Ja, jag tror nog min specialitet panerad kyckling med potatis och lite brunsås vid sidan om. Ja, det är gott.
Får ni baka någonting då?
Ja, det är bakning ju fan på en annan dag.
Är det så?
Ja.
Vad bakar ni för någonting då?
Ja, toskakaka, kladdkaka, fan, semlor och sådär. Så. Ja, det är inte alltid det dåligt.
Så har du nära vänner här?
Ja.
Mm.
Jag skulle nog posta mina närmaste vänner just nu är på anstalt, förstår du? Så, ja. Du vet, man tror anstalt är full av elaka människor och folk som har begått brott och de är fucked up, du vet. Men det finns många trevliga personer, förstår du? Många fett godhjärtade, förstår du? Så snälla människor och sådär, du vet. Så, ja. Ja, jag känner jävligt bra människor under min tid, du vet. Så, ja.
Är det några som har blivit utsläppta under tiden?
Ja.
Men tar ni avsked av varandra på något sätt då? Liksom?
Ja, just, ja, det är avskedstårta och det är äggning och sådär. Ja, man fyller en helt sån här sopkort typ med bara olika sojasås och ägg och mjöl, du vet. Och så kastar man in han i duschen och så kastar man det på han, du vet.
Ja, det är en rutin.
Ja. Ja, de som har sin första volta och mockar då. Så det går på rutin det där.
Är det okej från personalens sida att med det?
Ja, det där vet jag inte.
Inga varningar?
Det är för mig än, nej. Mm.
Om man bortser från äggning och tårta.
Uh-huh.
Hur säger man hejdå till någon som man inte vet man kommer se på bestämd tid?
Det är svårt. Du vet många det där. Ja, men jag kommer skicka brev till dig och jag ska fixa det till dig. Men nej, du vet. Vissa, du vet. Går man utanför de här murarna, du vet, så är det... Du vet, man är bortglömd.
Vad upplever du är det svåraste i din vardag just nu?
Det svåraste just nu skulle vara nog... jag vet inte vad jag ska svara till dig. Det är så jävla många grejer. Så.
Är det maten?
Två kriminalvårdare står utanför dörren med en rullvagn med matlådor staplade på varandra i olika storlekar. Mark och jag hjälps åt att bära in maten och träbesticken till bordet. Det finns inga tallrikar så vi får äta direkt ur matlådorna. Ur den större matlådan serveras potatismos tillsammans med en rejält tilltagen bit panerad fisk. Den mindre lådan innehåller en crème fraîche-röra med stenbitsrom. Marek skrattar till lite uppgivet och säger att man får betydligt större portioner här i besöksrummen än inne på avdelningen. Jag orkar knappt äta upp hälften. Medan vi äter passar jag på att fråga Marek om hur han ser på framtiden.
Du misstänktes ju för en rad brott redan när du var 14. 13, yeah. 14 till och med, tror jag. Och sen så har det ju varit ett antal vändor sen dess.
Yeah.
Vad kommer vara annorlunda den här gången, tror du, när du kommer ut?
Jag vet, jag kan inte se så långt, jag lovar dig. Det är mystiskt att kunna säga vad som kan hända sedan. För nu under hela min vuxna liv har jag bara fått lära känna fängelset. Och sen när jag kommer ut ska jag få lära känna det verkliga livet. Och vad händer då? Jag vet inte. Jag har mina planer, jag ska plugga och ta hand om barnen och sånt där. Sen vet man ju inte vilka skador man får från fängelset. Vet, och det, både det fysiska och mentala och... allting, förstår du?
Många anser ju att alla människor förtjänar en andra chans och en möjlighet att återanpassa sig till samhället när de har avtjänat sitt straff. Och sen så är det ju andra som menar att kriminalvårdens uppdrag främst borde vara att bara hålla brottslingar borta från allmänheten och att straffen borde vara mer kännbara. Det har ju pratats väldigt mycket om det kring valet. Hur tänker du kring det?
Högre straff, visst. Vill vi förvandla Sverige till USA? Ska en 18-åring få 398 år och står du och fortfarande sen hopp att komma ut? Vi ser en 20-åring. Gör du honom livstid? Vad tror du han ser framför sig? Han ser bara framför sig mörker. Så vad tänker han? Ja, han ska bli ett stort namn inom fängelset, förstår du? Så, för det fängelse kommer bli hans liv nu fram 20 år framöver, förstår du? Så han tänker om en... Ja, så han kör fullt ut, du vet, varningar, rapporter och polisanmälningar och sådär. Men vad leder det till? Tänk dig om han hade vetat att han kan släppas om 10 år, då hade han skött sig, eller hur? Jag kan ta mig själv typ, jag ska sitta effektivt 9 år och om någon tror att jag kommer begå ett tillmord eller någonting, eller förstår du, så tror jag att den människan är helt ute och cyklar. Alltså jag vet, de här grabbarna som jag sitter med nu, du vet... som jag träffar på i mitt eget ålder då. Och vi sitter för samma mord och samma straff och sådär, du vet. När vi pratar så blir det typ, mannen, vad fan ska vi göra? Du vet, vi kommer sitta hela vår, du vet, de här 20-årsperioden, du vet. Vi kommer sitta hela de här, vi kommer komma ut när vi är 30, fan nästan medelålders folk, förstår du? Så blir det typ, ja men brorsan, jag vill ha familj, du vet. Den ena säger jag vill ha familj, den andra säger, bror, jag vill ha företag och flytta min familj härifrån. Jag vill flytta till ett annat land. Jag vill börja jobba. Den andra säger att jag vill bli advokat. Den tredje säger att jag vill bli mäklare. Förstår du? Så jag menar på att... det är inte så att... ej bror, vad ska du göra när du mokar? Ej nej, jag ska döda 3 människor. Förstår du? Nej, det är inte så. Utan alla de här, de har sina egna drömmar. Och det är inte så att när de är i fängelse och tänker att jag ska döda andra människor. Det är inte så. Det är verkligen inte så. Och jag menar på, du vet, om man bara ger oss en chans, du vet, och kunna typ förverkliga våra drömmar, så tror jag det blir enklare än att bara stänga våra dörrar.
När du kommer ut sen, hur går det till? Man går ut från grindarna och sen, vad händer sen?
Jag själv vill veta det. Och alla väntar på den här kunskapen, vad som händer sen, du vet. Man vet inte. Man ser bara innanför, man ser inte utanför, du vet. Så det... Men jag tror nog fan det är... Familjen står där, väntar och sådär, du vet. Och så åker man hem och... Du vet, och man har en trevlig resa hem i alla fall, man är glad och... Ja. Man vet inte, det är lång tid kvar.
Hur gamla kommer dina barn vara då?
Min äldsta kommer vara 11. Mellan kommer vara 9 och yngsta 6.
Men då har ni i alla fall träffats regelbundet.
Ja.
Pratar ni någonting om, eller med det äldre barnet liksom, kan ni prata någonting om varför du är här, varför du inte är hemma?
Marek sitter tyst länge, nästan plågsamt länge, i över en minut.
Och det vill jag inte gå in på.
Jag förstår det helt. Om du fick chans att ändra på en enda sak som hände i ditt liv tiden innan det här brottet begicks, vad skulle det vara?
Den här långa och eftertänksamma tystnaden uppstår nästan varje gång som frågor kring familjen kommer på tal.
Om jag fick ändra en grej innan brottet begicks. Varit hemma lite längre. Och spenderat lite mer tid med familjen.
Tror du det hade förändrat något?
Jag vet inte, men jag har fått i alla fall lite mer tid med dem. Det är lätt att vara efterklok, du vet. Men... Och det är det jag hatar, du vet. När man är efterklok, eller man får efterkloka kommentarer, du vet. Det är typ...
Gör det ont att tänka på?
Ja, typ. För du vet, det är inte bara du som sitter i fängelse. För mentalt sitter din familj också i fängelset. Förstår du? Men de är ute fysiskt, men mentalt så sitter de också. Ja.
Ett eget slags fängelse.
Mm.
Mm. Vad skulle du vilja säga till dina barn då när de är tillräckligt gamla för att förstå vad som hänt i ditt liv? Liksom, vad skulle du vilja ge dem för råd?
Det var en läskig fråga alltså.
Det är läskigt?
Ja.
Varför då? Det är svårt.
Jag skulle nog säga till dem att... Nej, pass på den alltså. Nej.
Är det för jobbigt?
Nej.
Är det svårt eller kommer det för nära?
Nej, men... Jag vill inte att folk ska veta sånt, du vet. Det är typ...
Ska vi säga så?
Ja.
Tack för att jag fick komma hit och prata med dig.
Detsamma.
Känns det bra nu?
Ja, du fick bort mig från madrassen i alla fall.
Du har lyssnat på Bakom galler, en Podmi-produktion av Tredje Statsmakten Media. Producent Anna Johannesen, slutmix Elin Rosenberg och jag heter Amanda Leander. Exekutiv producent hos Podmi är Sofia Neves.